Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi ser igen. Och det är 4-1. Och det är Erling Mark. Och det är Göteborgs kväll. August Erling Mark singlar ner för sitt första allsvenska fotbollsmål. Pang, in med bollen i krysset.
När 19-årig August Erling Mark nickade in sitt debutmål på Gamla Ullevi sommaren 2017 var det säkert många Blåvitt-fans som lite nostalgiskt började drömma sig tillbaka till den dynasti som pappa Magnus Erlingmark var med och byggde upp med IFK Göteborg i mitten av 90-talet. Nu kanske Champions League-spel och även SM-guld känns avlägset för den tidigare så ekonomiskt hårt ansatta klubben. Men den mer eller mindre påtvingade satsningen på unga talanger som Erlingmark, Dahlberg, Nygren och Yusuf har blåst nytt liv i Blåvitt, såväl ekonomiskt som sportsligt. Den 21-årige Erlingmark är redan en nyckelspelare i klubben och fick ett kvitto på sin utveckling i och med platsen i Jan Anderssons januaritrupp. I den här podden berättar Erlingmark om hur det var att gå från att vara supporter till Blåvitt till att vara spelare.
Nej, men det är fantastiskt stort. Det är, alltså i början tror jag det var lite av en börda. Man tyckte nog att man, alltså man sprang nästan runt och lyssnade på läktarna under matcherna typ, för att man ville, eller ja, bara automatiskt att man inte tänkte på det.
Och vi går igenom fjolårssäsongen där IFK Göteborg lite överraskande gick från att vara nedflyttningskandidat till att återigen räknas som ett topplag. Man berättar också om säsongen 2018 då det blåste snålt kring Blåvitt och de skam- och skuldkänslor han kände när IFK Göteborg hade det svårt sportsligt.
Det var väl egentligen i den perioden man slutade läsa och slutade med Twitter och sådana grejer som man tyckte var kul innan. För jag har ju alltid haft sådana sociala medier för att bara kunna följa fotboll i allmänhet. Liksom. Det var kul att läsa när jag gjorde min debut och sådär. Så fick man sin första negativa kommentar och då var det inte så roligt längre.
Och vi pratar om framtiden. Dels i Blågult där han gjort det starkt i U21-landslaget under hösten. Och även fick chansen att visa upp sig för Janne Andersson och A-landslagets ledning under vinterturnén i Qatar. Men även om kommande säsong i Blåvitt och målsättningen för honom själv.
Jag har en ambition om att komma ut i Europa. Men det är jättesvårt att säga. Men jag tycker att säsongen i år har varit bra. Och jag känner att jag behöver ta några ytterligare kliv för att kanske vara helt redo.
Utöver detta pratar vi om vad tränaren Poya Asbaghi betytt för honom. Om vad spanska Soccer Service gör för att utveckla honom som spelare. Och vad den spanske assisterande tränaren Ferran Sibila betytt för Blåvitts spel. Och dessutom vad klubben behöver addera för att kunna utmana topplagen i Allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
21.
Bor?
Centrala Göteborg.
Familj?
Mamma, pappa och lilla syster.
Utbildning?
Gymnasie.
Lön?
Tillräckligt.
Bil?
En Volkswagen.
Hobby?
Golf.
Språk?
Svenska och engelska, ska jag säga.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det får väl nog bli Blåvitt, tror jag. För jag har väl aldrig hållit på något annat lag egentligen. Så. Och sen så Ja, jag växte upp där så det får nog bli blåvitt.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Största merit? Ja, det kan ju nog vara kallelsen hit. Faktiskt, det är stort.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Min allsvenska debut.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag hade inte velat ha in... Eller jag vill ha bort VAR.
Så du vill inte ha det i allsvenskan helt enkelt?
Nej, eller jag har ju aldrig spelat under det liksom. Men jag har ju hört att inte... Och se liksom. Så det, nej, det är inget jag skulle vilja ha.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Det har varit lite med det faktiskt. Ingenting faktiskt. Jag har klarat munnen.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Får väl bli Tobias Hussein.
Vem är den bästa spelare du mött?
Får jag säga Christiansen i Malmö.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Det har inte varit något specifikt faktiskt.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser någon annan spelare? Det skulle jag vilja ha.
Mycket. Nej, men lite mer snabbhet kanske.
Har du något mål eller något sånt du tar fram och kollar på YouTube när du ska komma i bra stämning?
Nej, jag har inte gjort så. Jag har ju inte så mycket mål så jag har ju typ inga att kolla på. Nej, men det har faktiskt inte blivit något sånt.
Om vi tar åt gymnastiken, vad var du bäst på i skolan?
SO-ämnena tror jag.
Du får 10 miljoner kronor i handen, vad gör du?
Oj, då ska jag väl framförallt först köpa en lägenhet tror jag.
Vilken var din största kris?
Alltså fotbollsmässigt... Får man väl säga förra hösten, för då var det väldigt jobbigt och negativa tankar där kring BP-matchen och sådär.
När var du lycklig senast? Riktigt lycklig?
Ja, nyårsafton, julafton någonstans däremellan. Det var en bra tid.
Vilket köp ångrar du?
Oj, det har inte blivit så många... Sådana köp faktiskt, men något klädesplagg.
Vad gör dig rädd?
Att någonting skulle hända mina föräldrar typ, eller min familj. United fans here making their voices heard. Lundqvist again doing well.
Man får väl ändå utgå från att pappa Magnus Erlingmark visat lite höjdpunkter från hösten 1994 då han med sina 4 mål, däribland det vi nyss hörde mot Manchester United, var med och hjälpte IFK Göteborg till kvartsfinal i Champions League. 4 SM-guld, ett VM-brons kanske kan bli svårt att leva upp till. Men mycket tyder på att August Erlingmark snart kan lägga något till sitt CV som farsan aldrig riktigt fick testa på, nämligen livet som utlandsproffs. När vi träffas sitter vi på spelarhotellet i Doha i Qatar där du är med A-landslaget Nordisk Samling. Hur är det?
Det är väldigt stort. Det är... Någonting man har sett på liksom, tv och sådär många år så, och sett upp till de här killarna. Så det är väldigt stort och jag är glad och stolt att vara här.
Du berättade precis när vi träffades att din idol när du var liten var Robin Söder och nu delar ni rum. Hur är det?
Ja, nej, det är klart att det var en av spelarna man såg upp till. Det är kul, men man har ju lärt känna Robin nu så man vet att han är... människa, så det är inga konstigheter.
Och du vet att ni bägge två kan debutera?
Ja, precis. Samtidigt. Det blir Det är väl nog kul.
Om man liksom, du var ju med i U21-landslaget uttagen flera gånger men inte kunnat på grund av skador och sjukdom, och så fick du debutera i höstas. Så vad betyder det?
Nej, det var fantastiskt skönt att äntligen få göra den matchen. Och sen så gick det faktiskt väldigt bra i den matchen. Och det är jag väldigt tacksam över. Att jag fick dels chansen att göra debuten trots alla skador och sjukdomar innan. Så, och på det göra en mål. Så, ja, det var stort och fick göra några landskamper nu efter också. Och det känns alltid fint att representera Sverige.
Ja, för att just ta de här kliven upp, nu är ju inte detta det riktiga landslaget, men ändå liksom steget. Hur överraskad var du när du blev uttagen?
Klart att man blev överraskad. Jag vaknade upp med massa sms i Mexiko där på morgonen, så det blev en bra start på dagen. Och ja, men jävligt kul att vara här och lära känna staben och se hur de jobbar.
Vad skiljer från en dag på ett träningsläger med Blåvitt med ett dag på ett träningsläger med landslag?
Hittills tycker jag det har varit hyfsat lika. Man delar väl oftast upp dagarna i försvarsspel en dag och anfallsspel den andra dagen. Liksom. Så sett tror jag är det ganska lika, men det är såklart att det är olika spelsystem. Och där skiljer det sig åt. Väldigt lärorikt att få vara här och se hur de jobbar. Men sen så är det inte mil ifrån hur U21-landslaget har spelat heller. Så lite erfarenheter där om man.
Vi träffas ju här i det rum där ni har genomgångar och så. Vad slås du av? Jag menar, du har ju sett landslaget på tv och sett dem gå långt i VM och EM. Vad slås du av när Janne Andersson och Peter Wettergren drar sin spel i det?
Att den är väldigt tydlig. Och att de har väldigt tydliga ramar över hur de vill ha det, både offensivt och defensivt. Och det känns som att det är ganska enkelt för spelarna att anpassa sig in i det. Och det behöver det nog vara på landslagsnivå. Samtidigt som det finns en stor frihet i det. Där det ändå ligger ansvar på spelarna i offensiven. Nu har vi inte gått igenom den, men det har ju nämnts lite. Men ja, det känns som att det finns ramar att hålla sig till och det tror jag spelare mår bra av.
Hur mycket skiljer det sig från Roland Nilssons U21-landslag?
Hittills har det bara varit en genomgång och det var försvarsspel och det var väl ganska lika. Så egentligen inte så mycket. Det är väl mer olika instruktioner hur jämfört med Roland kanske. Men det är bra instruktioner på båda håll.
Du har ju spelat i U21-landslaget och sett några. Jag menar, Dejan Kulusevski som ju var med i U21-landslaget, sen tagit upp till A-landslaget samma med Mattias Svanberg. Känner man ändå att det är närmare, eller är de långt före som har varit ute i Europa?
Alltså, det är så svårt att säga. Jag känner ju fortfarande att jag har en bit kvar dit. Dejan och Svanberg är ju exceptionella talanger och det har man ju märkt i U21. Samtidigt så känner man att man hänger med där och om de klarar av att med A-landslaget så är ju det en moro till en själv och jobba hårt och förhoppningsvis en dag är man där.
Hur chockad blir man som ändå lite lagkamrat om du spelar U21-landslaget med Kulusevski som sen då går för 365 miljoner till Juventus?
Nej, egentligen inte så chockad eftersom han gjort det så fantastiskt bra nu i höst. Så jag blev inte så chockad. Man tänkte väl att han skulle gå till någon storklubb.
Men inte ens summan. Sveriges näst dyraste transfer någonsin.
Nej, det är klart. Jag vill inte reflektera över det så mycket.
Vad är målet när man är här och blir uttagen till liksom B-landslaget, om vi kallar det, och med nordiska spelare mest?
Vad målet personligen är?
Ja.
Nej, men att framförallt att göra det bra, ett gott intryck ifrån sig. Göra bra träningar och förhoppningsvis göra en bra match. Det är det man siktar på.
Har det funnits, jag menar, alla som är små och börjar spela fotboll så drömmer man ju om att gå långt kanske som utlandsproffs, men även landslaget. Har det funnits som en vision?
Ja, absolut. Alltså svenska landslaget har man ju följt sedan man var liten. Och jag har ju fått varit så här, i och med att farsan var med 94, så har jag ju varit med på när de har firat, och man märker verkligen hur stort det var och hur mycket folk bryr sig. Så det är klart att det har varit en dröm och en vision i hela livet.
Ja, för de som inte vet det, så Magnus Erdingmark var ju din pappa som spelade, just var med i VM94-truppen som tog brons och gjorde ett antal landskamper även med stor i Blåvitt. Fan, har han kvar några tröjor eller något sånt som du gått och kollat på, eller bronsmedaljen?
Ja, nu har han nog gett bort alla tröjor han har. Så, men medaljen tror jag finns kvar någonstans.
Men har du inte varit sugen på att känna på den som liten?
Jag tror jag gjorde det när jag var mindre. Eller jag vet att jag gjort det. Men inte nu på några år.
Men just att ta klivet upp i landslaget, samtidigt oerhört konkurrens. Ser du en liksom öppning inom några år att dit ska jag in?
Alltså det är ju det jag jobbar för varje dag. Och det är klart att alla har en ambition att spela i landslaget. Och jag är en av dem som... Men det är självklart för mig att man vill spela i A-landslaget. Och det är någonting man, som jag säger, gnuggar hårt för.
Vilken tidshorisont har du?
Sjukt svårt att säga. Det har gått ganska fort för mig i karriären hittills. Bara inom Blåvitt här. Så. Nej, men det är jättesvårt att säga. Jag kan inte... Men någon gång förhoppningsvis.
Just när det går så snabbt, att jag menar, du debuterade även om det var skador och sånt som hindrade dig, eller sjukdom som hindrade tidigare, men debut i U21 tidigare i höstas och sen då A-landslaget. Hur hanterar man det?
Nej, alltså jag brukar inte tänka och fundera så mycket om det. Det är väl mest att man känner att man tar kliv hela... Ja, i alla fall i år har jag känt att jag har steppat upp. Och det ger en motivation att jobba ännu hårdare framöver och ta ännu större kliv. Det är väl så jag känner. Och att man blir bättre, och på den här samlingen, det är bra spelare här. Och känner väl ändå att jag hänger med hyfsat hittills. Sen har det bara varit 2 träningar. Och det är ändå de bästa spelarna här i allsvenskan, svenska spelare.
Ja, hur är det? För jag menar, till vardags är ni ju på något sätt rivaler, och sen samlar man ihop några av de bästa från de bästa lagen. Hur är det?
Nej, det är kul. Det är kul att det är så många göteborgskillar också, som man känner sedan tidigare. Sen är det klart att det blir lite... klart att jag hänger väl kanske lite mer med Göteborgs eller Blåvittkillarna, och det blir väl så. Även fast alla är verkligen trevliga och känns som att det är ändå en stor och bra grupp. Så blir det ju att jag, och till exempel Pontus Dahlberg som nära vän som jag inte träffar allt för ofta, som man får passa på att hänga med här.
Vad fyller man dagarna med? Det är ju inte jättemånga dagar när jag har varit här, men vad gör man liksom? Det är genomgångar, det är träningar, vad är det i övrigt?
Ja, nej, men det är väl det, sen så behandlingar för de som behöver det. I övrigt så, ja, fantastiskt god mat här. Käkar vi ju. Och sen bara ta det lugnt och försöka ladda upp till nästa dag typ.
Du har säkert inte missat, som spelare i Blåvitt är ju medlemmar och supportrar tryckt på så att man inte åker till Dubai. Du har säkert inte missat diskussionen att Sverige åker till Qatar. Hur känner du kring det?
Ja, det är en svår fråga. Och jag vet väl inte riktigt vart alltså att jag ska lägga mig där, utan jag blev fantastiskt stolt och glad över att bli uttagen här, och känner väl att jag kan inte tacka nej till ett A-landslagsläger, även om jag har stor respekt för vad alla tycker och tänker.
Om du ser kring vilken information har ni fått om Qatar och ja, det arbete som förbundet gör här nere, att man försöker påverka och så?
Nej, men vi fick det första dagen, men ganska stor genomgång över hur läget är och hur man ser på det. Och det var väldigt bra att få höra hur de ser på det, och tycker de är inne på ett bra spår att komma ner och försöka påverka istället. Det finns ju olika vägar att gå. Och, ja, men det var bra att få reda på det.
Du är ju inte fostrad i Blåvitt hela din karriär. Du har tillhört både Lunden och Sävedalen. Var det fotboll som gällde från början för dig?
Ja, men det var det. Även från de tidigaste åldrarna så har det ju blivit det.
Vad var det som lockade?
Jag vet inte. Det var alltså klart att man påverkades av omgivningen. Till exempel bästa polaren alltid älskade att spela fotboll och gjorde man ju det tillsammans med honom. Och farsan såklart, man var på varje match och fick någonstans känna på det, fotbollen från början. Så det var väl egentligen, jag minns ju inte exakt hur jag tänkte då, men måste vara väl något sånt spår.
För du kan inte minnas mycket av din pappas karriär. Du är född 98, han spelade inte så många år efter det.
Nej, han spelade tills jag var 6 ungefär. Men jag minns ju så här typ enstaka matcher, inte just fotbollsmatcherna, men omgivningen och arenan typ och så. När jag var lite äldre.
Fanns det någon period i livet när det kändes jobbigt med att vara Magnus Erlingmarks son?
Nej. Alltså, det har faktiskt...
alltså jag tänker mer fotbollsmässigt. Ja.
Nej, det har faktiskt inte varit någonting, inga konstigheter. Det är klart att man har fått mycket frågor, och framförallt i början när jag kom upp i Blåvitt, så är det klart att folk tyckte, blev nostalgiska och tyckte det var kul att fråga om det. Sen tycker jag att jag har ju släppt och lugnat ner sig lite senaste åren här. Men det är inget jag har egentligen funderat på. Det är väl bara för mig en stolthet liksom.
Vad har han betytt? För han har varit lite tränare åt dig när du var yngre.
Han var väl inblandad egentligen hela tiden på något sätt. Nej, men såklart, jag tror alla alltså föräldrar som är närvarande i en fotbollskarriär är viktiga. Och även min mamma, liksom, hon också har varit väldigt delaktig i det. Eller väldigt delaktig, men väldigt stöttande i alla lägen. Och det är klart att man har haft nytta av dem.
Var det skönt att inte spela i Blåvitt i början? Att spela i en annan klubb? Eller hade inte det spelat någon?
Jag vet inte riktigt. Jag tyckte det var smidigt och skönt. För att det låg ju nära skolan. Man hade sina kompisar från skolan i Sävedalen. Vi gick tillsammans till träningen. Hem från träningen. Så det var väldigt smidigt så sätt. Jag tror det är ganska bra att ha så i de första åren. Sen så när man ska ta klivet, det är väl ganska individanpassat tror jag. Vissa mår ju bra av att sticka tidigt till storklubbarna för att få en så här ordentlig skolning liksom. Den har man kanske inte fått riktigt så, utan det har väl mer varit ut och lira boll typ. Och det har väl gett en massa saker också.
Fanns det någon tanke på att gå till någon annan storklubb i Göteborg, Örgryte, Gais, Häcken, eller var det bara Blåvitt? För jag gissar att du ändå var kontaktad av dem.
Ja, nej, men jag var i samband med gymnasiet, så kände vi att ja, nu är det väl dags att hitta på någonting annat här. Och så hade jag lite kontakt med ÖIS, så jag var där och tränade i någon vecka. Och sen så spelade vi någon träningsmatch med Sävdalen mot Blåvitt i den vevan, och då ringde deras tränare tätt efter matchen och frågade om jag hade lust att komma upp några veckor och känna på det typ. Och sen dess, så för mig ett väldigt enkelt val.
Det var liksom då, när Blåvitt ville ha dig, så fanns det inget att tänka på.
Nej, då var det inga frågetecken.
Om man ser till just att spela för en klubb som man ju brinner för, vad betyder det?
Nej, men det är fantastiskt stort. Det är, alltså i början tror jag det var lite av en börda. Man tyckte nog att man sprang nästan runt och lyssnade på läktarna under matcherna typ, för att man ville, eller ja, bara automatiskt, att man inte tänkte på det. Man ville uppleva det inifrån. Man har stått så många gånger där uppe. Så det är klart att jag tror det bara är en styrka. Och nu på senare tid så har jag lyckats hantera det bra. Och lägger väl inte allt för stor press på mig själv heller. Det är lätt att man tar på sig stort ansvar.
Om du ser på hur mycket bollar du med din pappa utifrån han. Jag menar, han har ju en lång karriär, mycket SM-guld och så, men han kommer ju aldrig ut i Europa på det sättet. Hur mycket bollar ni med varandra? Liksom, hur ska jag lägga upp det?
Nej, alltså det har inte varit hur jag ska lägga upp det. Det har inte varit så mycket liksom. Det är ju Blåvitt som sköter allt egentligen. Men det är klart att han har ju varit en stöttande person i framförallt alltså kring efter matcher typ. Och så här, ge en analys på hur det var. Eller analys, men en kort bekräftelse på hur det var. Och även 2018 som var ganska tufft där hösten var... De var ju nära på att åka ur 2002 Blåvitt. Så både han och morsan hade erfarenheter från den tiden. Och minns att det var tufft. Och ja, där var de till väldigt stor hjälp.
Ja, för då Blåvitt krisade och fick ju kvala mot Västra Frölunda och så. Och vad var hans erfarenhet och din mammas erfarenhet av den tid?
Han har ju förträngt det mesta, känns det som. Men hon säger det var tufft. Men det är ju inte konstigt vad... Jag vet inte om han var lagkapten, men i alla fall en betydande spelare i ett storlag som ska kvala mot en liksom, nykomling. Det är inte jättekul.
Vilken koll har du på hans karriär? Vet du hur många SM-guld han har?
Ja, jag tror det är 4.
Nej,
ja,
riktigt.
Alltså, jag har ju koll på typ Champions League-året där.
Det är alltså det här... 94 när de vinner gruppen före Manchester United och Barcelona och Galatasaray är det väl?
Ja, exakt. Nej, men där har jag ju hört och sett några mål.
Ja, han var ju vass på att gå fram och avgöra. Känns som att han kunde spela på alla positioner utom möjligtvis målvakt.
Även om han inte tycker det är kul eller har inget behov av att prata om det så har ju mamma varit såklart intresserad och tyckte varit fräckt att han har klivit in på Camp Nou och sådär.
Nu är han ju aktiv i spelarföreningen. Då tänker man ju direkt att du kanske inte behöver någon agent. Men du har gamla blåvittspelaren Stefan Slakovic som agent. Precis. Eller behöver du agent?
Nej, jag vet inte. Jo, men Sella är grym. Så jag tog hans hjälp.
Du har ju redan talats. Vi ska tala mer om din karriär, men liksom om flytt som det ju blir när man går bra och man är ung och så. Och du har kontakt till 2021. Vad är status?
Nej, status är att jag som det ser ut nu, spelar i Blåvitt i 2 år till. Då har jag kontrakt 2 år till. Sen är det så sjukt svårt att säga hur när eller hur. Men såklart att jag har en ambition om att komma ut i Europa. Men när är jättesvårt att säga. Men jag tycker att säsongen i år har varit bra. Och jag känner att... jag behöver ta några ytterligare kliv för att kanske vara helt redo. Men jag trivs jättebra i Göteborg. Men det är klart, skulle dyka upp något nu så... det är klart att det är intressant, men jag har ju absolut ingen stress och trivs kanon.
Vad är viktigt, tror du, för att, om man ska ta nästa steg? Vad är viktigt för att man ska träffa rätt i...
Det är väldigt svårt att säga. Det skiljer väl vilken klubb och hur intresserade de är, hur bra plan de har för den liksom. Men jag har faktiskt inte funderat så mycket på det. Jag sälla skötte det och jag känner att jag har blivit en viktig spelare för IFK och se fram emot nästa säsong som en sån.
Hur mycket snackar man med kompisar? Jag menar Pontus Dahlberg som ju gick stort till Watford och haft lite tuffare. Och, vilket ju inte är konstigt när man går som målvakt i den åldern till Premier League. Men liksom, de betalade ändå mycket och nu ska han gå på lån. Hur mycket pratar man med kompisar och lagkamrater?
Jo, det är klart att man hör hur de har det. Och liksom försöker ta in information, men... Försöker lära sig lite hur det är där ute. Och det skiljer sig från vem man pratar med såklart. Men Pontus verkar ha det bra där borta och trivs kanon. Kommer säkert hitta något gött lån.
Om man ser till eller spelare som varit ute, jag menar Robin Söder, varit ute i Danmark, bollar man något med sådana spelare liksom att, för att försöka lära sig eller liksom skaffa sig erfarenhet?
Ja, absolut. Jag tycker det är intressant att höra hur andra spelare har haft det. Och, alltså, men det lär man ju sig bara när man sitter på kamratgården och hör Sebban prata, Robin...
Sebastian Eriksson alltså?
Ja, ja, exakt. Lasse Vibe. När Tobbe Hussein. Alltså det är intressant för en ung spelare att höra hur deras erfarenheter är. Och för man har ju väldigt dålig koll egentligen på hur det är där ute. Och har även ambition av att komma dit.
Vad överraskar mest när du hör veteranerna sitta och dra sina gamla historier?
Det är väl inget speciellt som överraskar den, tror jag.
Inte att det är mycket tuffa, att det känns ju som att det, kommer man ut så är det ju mer en slit- och slängbransch. Man kan köpas för en stor summa och sen är man plötsligt ingenting värd.
Jo, men så är det ju. Men det är väl inte så överraskande nu för tiden, för det har man ju hört så många prata om. Så det är vad man väl lärt sig och är lite inställd på i så fall. Men det är klart att det är ju inte som i Sverige, tror jag. Det är inte så att man, typ i Blåvitt har vi ju ett gött gäng som hittar på grejer efter träningarna till exempel. För att umgås. Jag vet inte riktigt om det är så utomlands. Låter ju inte så riktigt. Men ja, det är väl bra på sitt sätt också, tror jag.
Läser man din lilla fakta ute på IFK Göteborgs hemsida, så i valet mellan La Liga och Premier League kryssar du i Premier League. Var är din dröm att hamna?
Klart att det är en liga som har kollat mycket på genom åren. Tycker även Serie A är... Jag tycker en häftig liga. Och, ja, men någon av de två är ju väl toppnivå i Europa. Och klart att det har varit häftigt spelare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mot ett läge nu för AFC. Här kan man stänga matchen. Nalic skjuter rätt på målvakten. Nalic i mål! Han sätter returen. AFC vinner premiären.
Och IFK Göteborg får en tuff start då på det allsvenska spelåret.
Inför förra säsongen var det många experter som placerade IFK Göteborg i bottenskiktet. Och det fanns till och med de som undrade om klubben klarade av att hänga kvar i allsvenskan. Och den inledande förlusten mot tippade bottenkonkurrenten AFC Eskilstuna gav än mer bränsle till den blåvita krisbrasan. Eftersom det inte fanns några direkta pengar var IFK Göteborg tvunget att satsa på sina unga talanger. Och ett stort ansvar lades på den 20-årige Erlingmark i sin defensiva balansroll på mittfältet. Efter 20 minuters Elfsborg-dominans i inledningen av säsongens andra match verkade experternas tips befogat innan Blåvitts säsong plötsligt vände uppåt.
Släpper den fint ut till Olsson, Nygren tillbaka in i straffområdet och det är 1-0 för Blåvitt! I en annars Elfsborgs dominerad halvlek. Robin Söder stjäl bollen av Gregersen, trycker sig in framför Gregersen, in i straffområdet, håller bollen, hittar han någon att spela bollen till? Ja, det gör han ju, och det här har vi 2-0 för Göteborg! Och vilken inledning! Och vilken effektivitet som IFK Göteborg visar upp!
Om vi fokuserar på Kamratgården. Hur var det att vara del av 2019? En rätt remarkabel omsvängning trots allt efter 2018. Du pratar själv om krishöst och sen då 2019. Mycket mer positivt. Hur var det?
Det var framförallt våren från typ Elfsborgsmatchen. Då flöt det på och det känns som att vi kom in i ett riktigt bra flow och gjorde fantastiska matcher hemma mot AIK, Helsingborg, Elfsborg. Hade typ när Robin Söder avgjorde mot Häcken i sista minuten. Såna liksom häftiga minnen man kommer bära med sig. Och ett gäng som hade haft tufft tillsammans 2018 och fixade det till slut och motbevisade folkets liksom förhandstipp.
Hur förklarar man ändå en sån vändning? Ni förlorar AFC Eskilstuna, ni är nedtryckta och sen vänder det då mot Elfsborg. Vad är det som gör?
Jag vet inte, jag tror någonstans också att det är en stor klubb, så när man väl kommer in i vinner någon match 3-0, jag tror det blir en ganska stor skjuts med både fans, man märker på stan. Helt plötsligt så kollar folk en i ögonen liksom. Sen tror jag att den Elfsborgsmatchen är liksom, det hade hänt förr eller senare ändå. Men
att det hade vänt helt enkelt.
Ja, exakt. Jag tror det hade, för så pass mycket hade vi oss i det laget. Och ja, vi fick in en bra tränare i årsskiftet, en bra assisterande tränare till Poja som ser på fotboll likadant.
Du var ju tidigt ute och pratade positivt om Poja Aschberg under hans första år. Vad var det han satte in?
Nej, men det var ganska annorlunda jämfört med vad det man haft innan. Och väldigt intressant som en, ja, i alla fall jag tycker det är väldigt intressant med så här taktiska instruktioner typ på hur man kan, ja, men helt enkelt göra det bättre på planen som innermittfältare till exempel. Och han hade massa olika idéer kring hur han såg på fotboll och det tar väl lite tid för en att förstå allting eftersom det var ganska mycket information, mycket bra information. Så när det väl föll på plats så, nej, men då kändes det som att man var lite av en ny spelare på något sätt. Sen fick vi till en spanjoren när han kom.
Ja, just det. Ferran Sibila som kom då från GIF Sundsvall. Ja, vad betyder han ihop med Poja?
Nej, men det var också en liksom stor, en extra krydda på det. Hans fotbollstänk tillsammans med Pojas och hans liksom spanska influenser har varit extremt nyttiga. Och skönt för laget att ha 4 ögon istället för 2.
Vad har det betytt konkret för dig? Vad har de liksom pekat på att så här borde du spela om du spelar på innermittfältet?
Nej, men det har varit både defensivt och offensivt. Små detaljer som man inte liksom tänkt på innan. Det kan vara allt från hur man ska positionera sig i offensiven för att få skapa en större yta till sig själv. Defensivt, vilken yta ska man ligga i för att inte liksom hamna i ingenmansland utan göra grejer hela tiden. Och det känns som att man liksom, jag tänker inte så mycket nu för tiden under matcherna som man kanske gjorde innan på andra grejer, utan man är väldigt liksom fokuserad och behöver vara det i vårt system för att vara med. Och det är kul att spela under det.
De är ju ändå rätt oerfarna tränarmässigt. Det är inte så att de har 20 år på toppnivå, utan rätt oerfarna. Du är rätt ung också, liksom kommit fram snabbt. Och ändå har ni på något sätt väldigt snabbt. Hur tror du det spelar roll? Vad spelar det för roll att de är rätt oerfarna trots allt?
Så det kan ju vara en stor fördel i det, att de är unga och hungriga och liksom i början av sina tränarkarriärer. Det tror jag kan vara en stor nyckel. Att de verkligen vill uppåt som vi unga spelare också vill. Och tillsammans kanske den kraften blir ganska, ganska stark. Sen så har de båda två så mycket fotboll i sig, märker man. Så att det känns som att de skulle kunna vara liksom 70 bast typ, båda två. Så det är, nej, jag är enormt glad att ha båda två så nära och öppna för att bara komma in och prata om detaljer eller ens utveckling eller vad som helst liksom.
Om man ser till dig, lite upp och ner har du gått under Poja-tiden, inte alltid given och så, hur hanterar du det?
Ja, alltså det har ju gått, framförallt förra året var ju väldigt mycket, ja, en, spelade inte i början av Allsvenskan, kom in efter några matcher, hade någon liksom, när jag gjorde mål mot Malmö borta, det är så här, kanske det största som hänt mig i klubblaget. Till och egentligen efter sommaren där jag inte spelade någonting först fram till de här sista krismatcherna nästan. Så det året, men jag hade inte riktigt hittat min roll heller riktigt. Jag var ganska vilse där ute tyckte jag. Jag förstod väl inte alla, hade väl inte kunnat ta in alla instruktioner än. Och det tar väl tid för en ung spelare. Och det ligger bara på mig. Sen så i år kände jag väl från början egentligen att jag tillsammans med dem hittade en roll som passar mig väldigt bra. Och känns som att laget också behövde en sån spelartyp. Och skönt att känna sig ganska viktig där ute. Man växer av det. Och man växer av tränarnas förtroende.
Om man ser till liksom att få det förtroendet, men när man inte har det, hur hanterar du det då?
Alltså jag har ju alltid känt att Poja har alltså tyckt om mig. Det var med att vi av olika faktorer inte hittade min roll förra året riktigt. Att jag inte riktigt kom in i det. Men det är klart att förtroende är ju nyckeln, och jag har väl inte egentligen upplevt någon tränare som inte haft förtroende så. Jag har inte haft så många tränare. Men även Jörgen var väldigt bra mot mig när jag kom upp i A-laget och gav mig chansen ganska tidigt. Och tackar honom för det.
Du, när man läser på lite så läser man liksom ditt första mål mot Norrköping. Du hade drömt om att glida på knäna mot klacken. Så hur är den känslan för alla som har stöttat en klubb som drömt om att få göra det, men det är ju rätt få som får uppnå det?
Ja. Nej, det är nästan som man glömt. Det var ett tag sedan jag gjorde mål. Men det minns jag som en alltså, helt fantastisk stund. Att få glida där mot sina kompisar som satt där. Så det var häftigt.
Kommer du från klacken?
Nej, jag har egentligen aldrig stått i klacken så.
Du har suttit på VIP med farsan och morsan.
Nej, inte VIP heller. Vad är det? Gamla spelare, läktaren typ. Som är ganska tätt intill levande sittplats, som en klacksektion kallas på Ullevi. Eller som kallades, så den är inte kvar längre. Men så just det hörnet satt jag hela livet fram till det målet. Så fick jag glida mot det hörnet.
På något sätt är det ju... Det måste vara härligt när det går bra och brinna lite extra för klubben. Mm. Men det måste vara jobbigt när det går dåligt att brinna lite extra för klubben. Hur påverkade det för dig när det gick, om vi bortser från din egen prestation, men hur påverkade det när allting pekade neråt?
Nej, men det är klart att det var tufft. Det var... Man kände ju en skam.
Gjorde du det, verkligen?
Ja, men skam, inte... men jag vet inte. Det var inte roligt i alla fall att...
Det var ju knappast ditt ansvar. Nej, jag som tonåring och nej. Rätt ny.
Nej, jag vet. Men det är ändå lätt att ta på sig för mycket ansvar kanske. Och för mycket skuld. Men det var en period som jag har lärt mig väldigt mycket. Mycket utav. Och jag tror vi stärktes väldigt mycket av det efter att vi fixade.
Hur förhöll du dig till tidningar och tv och så?
Var väl egentligen i den perioden man slutade läsa och slutade med Twitter och sådana grejer som man tyckte var kul innan. För jag har ju alltid haft sådana sociala medier för att bara kunna följa fotboll i allmänhet. Liksom. Men det går inte att undvika, man kan inte välja vad man ska läsa och se. Så har jag mycket vänner som är inne på de medierna och som jag kanske följer. Som, ja, gillar grejer som, ja, du förstår. Det blir rörigt och det är väl nog bäst att hålla sig borta från det.
Är du helt borta från sociala medier?
Nej, det är väl, alltså jag har väl Instagram och sådär.
Men är det rent självbevarelse?
Forum och sånt liksom.
Ja, just det. Läste du det när du var yngre?
Det var kul att läsa när jag gjorde min debut och sådär.
Sen då slukade du varenda stavelse.
Sen så fick man sin första negativa kommentar och då var det inte så roligt längre.
Kan man känna det i omklädningsrummet att, jag menar, du och några till som liksom är mer fostrade och sen, som det ju blir i fotbollen idag, att, jag menar, det är en omsättning på spelare och så, de kanske, för dem är det ju mer ett jobb. Hur är det i omklädningsrummet?
Alltså just Blåvitts omklädningsrum är väldigt, jag tror det är en ganska familjär, eller en väldigt familjär klubb som man anpassar sig och kommer in i. Vi har ganska bra personer runt omkring laget som visar upp historiken, och jag tror det är svårt att inte, ja, på något sätt börja älska Blåvitt när man spelar, eller i alla fall börja med alla supportrar och kamratgården i sig. Jag tror alla de flesta har nog ett speciellt band till Blåvitt om man upplevt hyfsade tider. Så jag märker ingen skillnad på Noah Alexandersson som har växt upp på Ullevi jämfört med Giannis Anestis som kom från Grekland förra året. De båda känns väldigt tacksamma för att bara vara där, och det är en ganska god känsla att känna.
Alltså Giannis kanske har lättare att hålla ifrån sig en GP och GT. Absolut. Och krisrubriker och så.
Ja, jo, så är det ju säkert. Där är man ju lite avundsjuk nästan att de inte ens kan svenska liksom. Så de bryr sig nästan inte.
Nej, en sån period som det var där med Mats Greens avgång och uppgifter om att Poja skulle få sparken som sen inte blev och så. Hur är det att sitta i omklädningsrummet? Det händer saker nästan dagligen och sportliga resultaten går inte bra.
Nej, just den perioden när Mats och det var snack om Poja där, så då var jag med U20-landslaget bortrest och ganska utloggad från Blåvitt typ och snacket där, så jag kommer inte ihåg så mycket så, men det är klart att rent generellt så är det inte kul när det skrivs, och man märker ju på ens kompisar att det är negativa tider typ. Men samtidigt tyckte jag förra året att vi höll upp det väldigt bra i gruppen hela tiden. Och det var inga konstigheter att komma till kamratgården. Tyckte alla hela tiden höll uppe humöret.
Om man tittar på, jag menar, Malmö FF som varit dominant, och så lyfter man ju ofta liksom Marcus Rosenberg började som femåring och Oskar Lewicki, och det finns många kulturbärare, samma lite i AIK. Hur viktigt är det att ha spelare som är kulturbärare? Även om det är en familjär klubb så är det ju ändå någonting annat.
Absolut, det är ju, för mig som har växt upp med Blåvitt så har det ju varit betydelsefullt att kunna följa spelare som man till och med hann spela med. Det har ju varit spelare som man har kollat på sen man var liten och velat bli som dem. Alltså bärande spelare i Blåvitt. Förebild är ju alltid bra. Och jag tror vi är en så stor klubb också. Så man blir ju verkligen, om man har varit här ett tag, så det finns lojalitet där och fansen uppskattar det och klubben uppskattar det, och det blir en stor respekt för de spelarna.
Vad känner du kring det? Jag menar, det har kommit en ny klubbdirektör i Max Markusson, nya sportchefer Kenneth Andersson, Pontus Farnerud som har förstärkt det här tränarteamet. Vad är din känsla kring det?
Kanonbra. Jag tycker det är helt rätt personer på varje position nu, och det är skönt som spelare att slippa. Det är klart att man påverkas av när det var lite kaos för något år sedan. Med ordförande som avgick och klubbdirektörer hade vi inte. Och det är klart att det är väldigt skönt att ha det på plats så man inte ens slipper bry sig 1% liksom. Som spelare tror jag det underlättar. Då kan man fokusera helt på vad man gör på planen. I alla fall för oss som ja, men bryr sig helt och hållet om Blåvitt liksom.
Ni tappade ju ändå en del spelare under fjolåret med Sebastian Olsson och Starfelt som gick till Ryssland, Benjamin Nygren inte minst, och sen Lasse Vibe efter säsongen. Vad behöver ni för att, nu har ni tagit in Jallov, men vad behöver ni för att liksom kunna utmana på allvar 2020, eller åtminstone ta ett kliv upp från där ni ligger i mitten?
Svårt att säga. Jag tycker vi har en bra trupp som har det mesta egentligen. Vi fick ju in nya spelare i somras efter Nygren, ja, men Olsson och de stack.
Då tog ni in Hossa Majesh, Tobias Sana exempelvis.
Ja, och det är ju andra spelartyper. Och det gör ju att man får bygga upp det lite på ett annat sätt igen. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Och har hittat det så kan vi bli ännu bättre. Vi gjorde inte så mycket mål på sista matcherna där, förutom absolut sista matchen. Så kan vi bli bättre på det här liksom, sista tredjedelen, timing och sånt. Så tror jag vi har ett riktigt bra år framöver.
Ja, vad känner du i en rimlig målsättning?
Sjukt svårt att säga. Jag har inte varit med på kamratgården nu. Men jag tror inte vi kommer snacka så mycket om målsättningar. Det gjorde vi inte förra året i alla fall. Jag tror det är ganska mycket så här klyschigt, en match i taget. För det är väl egentligen bara det man kan påverka. Men det är klart att vi är väl i ett annat, lite annat läge än vad vi var i ingången av fjolåret. Även om vi inte såg oss själva som bottenkandidat, så tyckte ju alla andra det, och klart att man påverkas lite av det. Men nej, det är väldigt svårt att säga faktiskt.
Ni har ju på något sätt supportrarna med på ett annat sätt än när det var som stormigast. Hur ska man få se till att det blir en ännu större kraft?
Ja, men det märker man faktiskt, att de verkligen uppskattar vad IFK Göteborg gör just nu med sportcheferna och klubbdirektören som är väldigt omtyckt. Och jag vet inte, det handlar väl alltid om att börja vinna matcher. Så tror jag alla lag får flow.
Om du tittar på dig själv, vad kan du göra för att liksom höja dig? Vad är det du vill utveckla?
Jag har en plan, vad säger man?
En plan? En
plan från Spanien, eller en hjälp från Spanien. Som med det bolaget som föran är anställd.
Soccer Services.
Som föran är anställd, eller vad säger man? Jag vet inte riktigt.
Det är ett bolag som man väl Blåvitt har köpt in tjänster av. Och föran jobbar för dem.
Ja. Och de har ju individuella utvecklingsplaner kring spelare. Och jag har en sån. Och den är väldigt tydlig och man får snabb feedback hela tiden.
Vad tittar den på för delar av
det kan vara, August Erlingman? Nej, men det är väl generellt typ. Men positionsspel offensivt. Att skapa sig ännu mer, som jag var inne på förut, skapa sig ännu mer tid med bollen. Eller hitta rätt ytor helt enkelt. Och sen defensivt, att ligga rätt och kunna vinna ännu mer boll. Och det är klart att det är detaljerat där, men nu har jag faktiskt inte det i huvudet direkt så.
Men hur går det till? Har de klipp som de skickar till dig? Så här borde du röra dig.
Man har väl någon form av genomgång med Poja eller Ferran då, som de har skickat en analys på ens matcher liksom. Och det är ju inte varje vecka, det är kanske en gång var tredje månad, något sånt. Men det är ganska maffigt innehåll och väldigt lärorikt. Och första gången man fick det var det så här, wow, liksom. Shit. Är det så här riktigt? Är det så här jag ska göra för att bli bättre? Typ?
Kan man känna sig dålig då till och med? Eller?
Nej, de är ju inte så jättetaskiga tycker jag. De tar bara med ganska många bra klipp. Sen är det klart att det är mycket... att det är grejer man kan förbättra också i de här klippen, men de belyser ju verkligen också vad man gör bra och är noga med att få det att hända, att det ska bli bra, att man ska bli bra på det, och det ger en motivation, framförallt det här första gången man fick det.
inför att Blåvitt skulle anlita dem, så var det ju rätt många i Göteborg som ändå var lite skeptiska, får man ju säga. Liksom, vad är din bild av samarbetet och konsulthjälpen som man köper?
Nej, jag har bara positivt att säga om det. Dels Ferran, att han kom hit och är den duktiga tränaren som han är. Det betyder mycket, och de här individuella få förunnat liksom. Prata med Robin till exempel. Han bara, fattar man haft det här när man var 21. Så det är klart att det...
Det är Robin Söder som ju är precis närmare 30.
Ja. Så han vill ju, eller han, man vill ju verkligen ta vara på det här och göra det bästa utav det.
Du har ju ibland extra knäckt som mittback, men är du helt etablerad som mittfältare nu?
Ja, jag ser mig själv som en inmittfältare. Framförallt nu efter året som har varit. Jag har hittat en bra roll. Det var väl mer oklart tidigare, tyckte jag. Men nu känns det som att det är på mittfältet jag ska vara.
Så du saknar inte mittback? Det finns kanske när du blir längre fram i karriären?
Ja, nej, jag behöver nog ha mer träning där i så fall. Och säkert när jag blir äldre. Det är nog ingen omöjlighet.
Men man ska akta sig för den fällan och flyttas runt på för många positioner, eller hur?
Ja, precis. Nej, jag håller mig centralt mittfältet. Inga ytterplatser för mig.
Även fall du säger själv att du inte har gjort så mycket mål. Så några mål lyckas du ändå sticka dit. Du gjorde mål för U21-landslaget. Så vad känner du kring ditt målgörande?
Första året så hade jag ju 3 mål på 10 starter typ. Så då tänkte man att... Är man en målgörare nu för tiden. Men det blev inte riktigt så året efter det. Men sen har det ju att göra med vilken roll man får. De åren var jag mer också så här, ja men framåtlutad i min roll. Jag tog mig in i offensiv straffområde. Och där känner jag mig ganska bra. Nu i år har det mest varit att jag legat lite defensivt och vi jobbar ju mycket med offensiv markering som det kallas. Och där har jag varit ganska viktig. Men jag trivs kanonbra där också. Andra som får göra mål.
Det kan man ju också glädja sig åt när andra hittar rätt helt enkelt. Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Veckans avsnitt av podden var producerat av Odlund Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt tacksamma om ni kan ha synpunkter, tankar, idéer, kritik eller beröm. Allt framfört i ett mejl eller via Instagram eller Twitter. Mailar gör ni enklast på olof.lund@tv4.se eller skriver till mig på Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.